Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old
hallå, 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 hallå.
Oh, Danny boy, the pipes are calling. From glen to glen and down the mountainside. Ja, det är St. Patrick's Day i New York, så
vad
så
hände?
Är det jag.
Vad hände?
Det är St. Patrick's Day i hela världen. Men det firas extra mycket på Irland och här i New York och ja, i flera amerikanska städer. Och då sjunger man irländska ballader.
Det var vackert, Bjurman. Du har sjungit några enstaka strofer i podden tidigare, men så där mycket har du inte sjungit tidigare. Du har ju en sångröst alltså. Jag är ljusklassad i jämförelse.
Och Danny Boy, det är låten för dagen. Och med den inleder vi podcastavsnitt nummer 319, va?
Precis, 319. Och jag känner nu dagen till ära efter din sångensats att man blir lite sugen på att ha en Guinness bredvid här snarare än ett litet bubbelglas vatten här.
Ja, samma här. Jag har bara kaffe. Ja, det är alltså en hel podcast med Jonte Ekeliv där i Stockholm och mig då en sångglad Per Bjurman i New York, och jag har inte druckit några Guinness. Jag är nykter, jag lovar.
Ah, okej, okay. Det lät som det visserligen då, men
jag sjunger ändå. Jag, det är förmiddag här bara, eller ja, lunch. Och jag ska gå på hockey ikväll, så att, jag är spiknykter. Men, men just på St. Patrick's Day så retas sångnerven.
Ja, jag förstår det. Jag har ju hälsat på dig några gånger, i alla fall minst en gång vet jag. Jag har varit över i New York. Samtidigt som det varit St. Patrick's Day. Och normalt sett när det inte är coronapandemi så då är det nästan svårt att ta sig fram genom New Yorks gator ner till Madison Square Garden en sån här dag.
Ja, faktiskt. Det är ju ett, för att vara helt frank, så är det ett brutalt fyllslag.
Ja, lite så.
Vanliga dagar, det kommer in väldigt mycket människor till Manhattan och dricker sig plakat.
Ja.
Det, och parad är det ju också då, men nu är det pandemi, så det blir ingenting med det. Men lite ändå i smyg så sjunger vi om Danny Boy.
Ja, det tycker jag vi gör rätt i.
Pipes, the pipes are calling. Det är en sån fantastisk sång, och Danny Boy. Det är så sorglig som man blir tårögd bara man tittar på texten. Ja,
ja, jag blev munter i alla fall när du sjöng.
Ja, nu ska vi inte prata irländska högtider eller sång. Vi ska prata om NHL som vanligt. Och för en gångs skull har vi ju lite timing, bra timing idag, Jonathan. Det brukar vara så att vi spelar in och en timme efter så exploderar stora nyheter. Men nu fick vi några nyheter innan vi satt oss vid mikrofonerna.
Ja, det är fantastiskt att NHL-världen och general manager så där har börjat ta hänsyn till NHL-podden till slut då. Och tänker på oss och timingen så att säga. Mm.
Ja, the uninevitable. Ja, det där varit fint. Det har varit bra ut.
Det blev så engelska. Det var min. Ja. Från den här fina sångensatsen till min nivå igen. Ja,
ja, det oundvikliga då har ju hänt här på förmiddagen att Ralph Kruger har fått sparken som coach för Buffalo Sabres. Och det enda förvånande med det är att det sker först nu.
Ja, precis. Alltså, 12 raka förluster står de på nu och de är sist i NHL. Och, ja, som du säger. Det var oundvikligt och det enda märkliga som sagt är tajmingen då. Han har ju varit, alltså de här rösterna har ju höjts för länge sedan.
Ja.
Bland fansen och så här, och det har varit oförståeligt varför de inte har sparkat honom. Och det har ju sneglats återigen mot Pegulas, ni vet, som jag alltid brukar skälla på ägargruppen. Och det gör ju fansen också att det ska, alltså att anledningen till att det har dröjt så länge ska ju typ handla om snålhet.
Ja.
Att de har ju redan sparkat Jerry Manson, Jason Botterill till exempel, och han fortfarande på lönelistan. Och ja, de sparkade ju jättemånga där i somras. De sparkade ju 17 scouter, eller vad det var. Kruger har ju egentligen kontrakt i ett år till då, på en ganska saftig lön. Det är nästan 4 miljoner dollar per säsong. Och där måste de ju betala nu. Så det handlar, har ju handlat lite om att, tror man i alla fall, att Pegula-familjen in i det sista hoppats att motivatorn Kruger ska kunna vända på det här. Men det visste vi för länge sedan att det hade kört fast.
Ja, vi har ju pratat om det här i flera veckor nu, men saken är ju den att det har bara blivit värre och värre och värre. De har lyckats borra sig ner i ett en avgrund så djup så att man faktiskt häpnar. Alltså på något vis så, ja, det var ju förlusten igår kväll då mot New Jersey som hade förlorat 11 raka och såklart fick glädjen att klippa av den sviten genom att ta emot Buffalo. Det var väl, ja, det var ju slutet. Men redan kvällen innan så var det yttersta bottennappet var nog 6-0 förlusten hemma mot Washington. De såg så hemska ut. Så de hade fått stryk av alla AHL-lag skulle jag säga, om de spelade som de gjorde då. Och ja, reaktionen efteråt var ju, det var ju, jag var ju tvungen att skriva artiklar om det. Mike Harrington, kronikören på Buffalo News, var förut om emot. Han fick ett regelrätt vredesutbrott i tidningen. Ja, det är en av de hårdaste sågningar jag någonsin har läst i hockeybranschen.
Alltså han måste ju ta i så mycket så att det är helt extremt nu. För det är inte första gången vi hänvisar till en Mike Harrington-sågning, va? Han har ju varit, han har haft anledning att få utbrott tidigare liksom, och han har använt sådana uttryck som att det är värsta han har sett och sådär. Och nu måste han ju ta i ännu mer liksom, för superlativen räcker ju inte till längre.
Ja, ni är tjuvar, som skäl. Ni ska skämmas. Jag menar att spelarna, att de får lön, att det gör dem till tjuvar.
Ja, exakt.
Den är hård.
Den är stenhård.
Men han gick ju på alla, som du säger, ägarna. Han tyckte att de hade kört organisationen i botten. De ägnade sig åt Buffalo Bills istället. Och bara för att det går bra för det laget så är inte det här ursäktat. Kevin Adams, general manager, fick sig också råsop om att han har visat att han inte duger i det här jobbet. Han är handlingsförlamad och gör ingenting. Mm. Och Kruger fick sig också en just för att han också har sett så handlingsförlamad ut att han aldrig blir arg. Han beskrev att de sitter, journalisterna sitter igenom morgonvärmningar och träningar och tycker att det redan där syns att det är bara skit, det är ingen intensitet och de kan inte slå passningar till varandra och Kruger höjer aldrig röst, tyckte jag. Och så spelarna då, varenda profilerad spelare inklusive Rasmus Dahlin, de fick sitt av sleven.
Ja. Ja, nej, men det är ju en fruktansvärt hemsk säsong och bara sån här grej då, att de har lika många segrar som de har mållösa matcher.
Ja, det är helt otroligt.
Ja. Ja. Nej, men det finns så många att peka på här, men i och med att det handlar om Kruger just nu, att han till slut får sparken, så ja, det kändes ju spännande när Botterill plockade in honom där 2019 och de började den säsongen med ett rekord på 9-2-1 och ledde ju hela NHL och kändes ju jättespännande när de kom till Stockholm där och skulle möta Tampa och det liksom surrade som Buffalo, nya eran här med Kruger, och han var ju lite liksom utanför boxen tränarval också då, som kom från ägandes eller ordförandeskap i Southampton liksom i Premier League och skrivit böcker om ledarskap och om att motivera människor, och han har varit med i höga ekonomiska i finansvärlden borta i Davos och sånt där liksom.
Ja.
Men
ja, tyvärr är det ju så att det här är slutet för hans NHL-karriär. Han var ju i Edmonton ett år och fick sparken där också. Och lite tråkigt känns det ju, för att han har ju varit intressant att följa. Det har varit ett nytt inslag i en ganska konservativ i ett konservativt tränarskrå. Men det funkar uppenbarligen inte. Och tyvärr så innebär det att den sortens experiment kommer att dröja igen.
Ja, precis. Det är väl mycket som pekar på det. Och han hade ju sitt fantastiska World Cup där när han som head coach ledde dem till final. Och de slog ut Sverige i semifinalen, Team Europe.
Ja.
Jätteskräll. Men ja, det var ju en kort turnering, helt annat än att leda ett NHL-lag över tid. Och sen så samtidigt hade han ju då Paul Maurice som assisterande, som han helt glömmer bort, med hans taktiska kunnande. Så att jag tvivlar faktiskt inte på Krugers, eller ja, det kanske jag gör efter hur illa det har sett ut här i Buffalo, hans motivationsegenskaper och sådär. Men taktiskt sett tycker jag tvivlar högst starkt på om han verkligen är NHL-coachmässig, alltså så som Buffalo har spelat utifrån det spelarmaterial man har. Alltså man ser ju på, ja, men inte minst Rasmus Dahlin, hur hans utveckling nästan går bakåt den här säsongen och hur begränsad han är i Krugers system. Ett system som inte leder någon vart, som gör att alla spelare underpresterar.
Ja, nej, det är ju tråkigt, för spelarna har ju sagt att de tycker väldigt mycket om honom. Han verkar ju vara en älskvärd människa, och Marcus Johansson kallade honom för livscoach lika mycket som hockeycoach. Men det har ju, precis som du säger, man misstänker ju att de taktiska insikterna har varit ändå begränsade rent hockeymässigt. Och det är ju samtidigt så att så mycket har han ju inte motiverat dem i år heller, för det, är ju det har ju varit ett av de stora problemen, att de har sett så oengagerade ut, att det inte funnits någon push, att det inte har varit något jävla namma och sis, utan när de har legat under så har det bara, ja, det var katastrof, för de har inte klarat av att hantera det.
Nej, precis. Och sen hans förtroende förutom resultaten har han själv naggat i kanten ganska kraftigt här med Eichel-situationerna som han pratade om, där de hade olika versioner hur han blev skadad och när han skadades och så vidare. Ja. Med Jeff Skinner som ändå var en 40-målsskytt under Phil Housley och behandlas på ett väldigt märkligt dubbelmoralsätt också av Ralph Kruger. Så att han har ju tappat lite anseende på det viset också. Och det såg man inte framför sig med de ledaregenskaper han målades upp att ha när han klev in i den här klubben.
Nej. Och det är väldigt tråkigt som du säger om Rasmus. Alltså, han är ju en av de stora talangerna vi har haft senare år. Men riskerar ju liksom att fastna i någonting som inte alls är bra i. Förlora kultur framförallt, men också som du säger, ett system där han inte utvecklas utan tvärtom går bakåt. Förhoppningsvis så kommer det väl en ny bra coach nu då, som kan hjälpa att utveckla honom istället för tvärtom.
Ja, ja, vi får se. Jag måste säga att jag är orolig och jag kommer nog alltid vara orolig så länge Pegulas är ägare. Alltså, och nu hur, just det som fansen klagar på också, hur de snarare prioriterar Bills och skiter lite grann i Buffalo Sabres. Alltså på det viset som alla som fick sparken då under det här pandemiåret 2020 framförallt då inför den här säsongen. Oh. De har ju till exempel, alltså, om vi säger att de skulle börja bygga om lite grann nu. Lite grann i alla fall och liksom fortsätta samla på sig draftval och så här, då har de inte en scouter, de har ingen scout i Finland, de har ingen scout i Ryssland till exempel, för de har fått sparken. Och liksom Kevin Adams som ny general manager, visst det var imponerande att han tog in till exempel Taylor Hall då, vann den, att han lyckades knyta till sig honom, men samtidigt så var ju det ett budgetalternativ att ta,
ja, visst.
Att sätta Kevin Adams på den positionen. Och nu har de ju, det är inte så att de lanserar Bruce Boudreau eller Gerard Gallant här som direkt ersättare till Kruger, utan det är ju Granato, Don Granato som får kliva in från assisterande och ta över här på interimbasis. Men det har ryktats om att de kanske är ute efter en Steve Ott som aldrig varit headcoach, som är assisterande St. Louis nu, som är ju headcoach, eller en till och med Matt Ellis, en gammal spelare som nu, som aldrig varit headcoach på någon hög, han har varit headcoach för ett U13-lag.
Ja. Det låter, liksom, det låter som budgetlösningar också.
Ja, det är liksom för att, och anledningen till att det tog så lång tid med Kruger hade ju också att göra med att lite ekonomiskt då. Så nej, det känns inte lovande på sikt hur Pegula ser på den här klubben. De ser det som en sidogrej som de vill spara pengar på och inte blöda mer ekonomiskt.
Ja, det är otroligt trist och synd om en alltså fanbase som är enormt lojal och engagerad. Buffalo har fantastiska supportrar. Fotboll är absolut super, det är ju störst där också. Och de är överlyckliga i Buffalo, Bills har blivit så bra. Men de är ju väldigt engagerade i Sabres också. De har ju fått lida alldeles för länge, Sabres fansen. Mm. Och de ligger på gränsen till Kanada, så det är verkligen hockey country också.
Ja, exakt. Och det kommer ju ett helt gäng NHL-spelare från den regionen, inte minst Patrick Kane är ju från Buffalo.
Ja, visst det. Men det är absolut en av USAs mest hängivna hockeykulturer finns där. Just det där med Kanada också. Det enda hallen där de alltid spelar båda nationalsångerna oavsett om...
Just det, det är till och med så pass. Bara en sån grej.
Ja. Ja.
Ytterligare att belysa bara en grej om Pegula-familjen, liksom deras syn på Buffalo Sabres, måste jag bara ta upp det här igen. Alltså jag tror jag tog upp det förra året när vi pratade om den här artikeln som var det Athletic som publicerade den, eller Buffalo News, om att det råder en toxic culture inom de företag som Pegula hanterar. Nu blir det väldigt mycket skit mot dem. Ja,
du får akta sig inte bestämd.
Ja, precis. Exakt. För han är ju, Terry Pegula är god för över 5 miljarder dollar. Så
ja,
att jag ska
Terry, det är Ekelivs egna åsikter det här. Det stämmer inte mig och inte bloggen. Eller
nej, det är jag som blir ekonomiskt går i personlig konkurs här imorgon. Men det pratas ju om att ungefär vid den här tiden förra året, eller ja, kanske lite senare i våren 2020 i alla fall, när Kim Pegula, frun då, som också är ägare här av Buffalo Sabres, hade någon slags föredrag för de anställda, både inom Bills och Sabres som jag förstår, hur de ska hantera den här krisen nu. Där hon i en bisats la fram att de här besparingarna och så vidare är viktiga också för att vi ska kunna keep our lifestyle.
Ja.
Family lifestyle, lite så här. Och han har ju en 50 meter lång jacht där nere i Florida. Jacht, det var konstigt uttal. Jåt, vad säger man? Jakt! Jakt! Som man gärna håller till på i alla fall. Hela familjen.
En stor båt, kan vi säga.
En stor båt i alla fall. Så att, ja, det man förstår ju fansens,
ja, men nu,
upprördhet.
Ja, absolut. Men jag tycker vi tar det lite lugnt med ägarna nu.
Ja, vi ska väl inte... Nej, nu kanske jag går för långt.
Men för att avsluta då med Rasmus temat, så är det ju... Det tråkiga där är ju att han kommer ju inte bli liksom tradad och då får chansen någon annanstans, för att det tror jag vi nämnde redan förra veckan, att hans symbolvärde är så stort som deras första draftetta på miljoner år, och hur mycket som är investerat i honom emotionellt, så han var ju liksom, nu vänder det, nu kommer vår Jesus här. Så tyvärr är han nog ganska stark där i Buffalo också, och därför måste det till en rejäl förändring, hoppas man.
Ja, exakt. Precis, han är ju liksom född 2000, så att det är inte så att det är dags att rebuilda och börja ge upp på Dalin egentligen än så liksom. Men det är verkligen som du säger, det måste hända något i grunden annorlunda här nu, om Buffalo ska kunna klättra i tabellen någon gång i framtiden och bryta den här slutspelstorken som kommer vara uppe i 10 säsonger, tvåsiffrigt nu efter denna.
Jag fick en rolig detalj. Jag skrev om det här en dag då Harringtons utbrott, och skrev att Dahlin är minus 27.
Mm.
Då kom det ett argt mejl från någon. Dahlin är inte alls 27, han är 21.
Ja.
Ja. Mm. Så kan det bli.
Ja, han var mäktigt om han var minus 27. Ja. Jag hade varit imponerad.
Som han, vad heter den, filmen med Brad Pitt, Benjamin Button, som bara blir yngre och yngre.
Ja, det, då skulle jag vara väldigt avundsjuk.
Ja, det får gärna börja så nu.
Ja, även om jag bodde i Buffalo skulle jag vilja ha det så.
Ja, nu har det varit off topic, kan man säga.
Ja.
Du, vi har några andra små nyheter här, eller små, stora för de inblandade. Några spelare har varit för en gångs skull plockade på waivers. Vi har ju spelare på waivers nästan varje dag, och med de flesta passerar ju då, alltså där man blir uppsatt för att skicka, förklara det, om man ska flyttas mellan NHL och i vanliga fall då AHL, men nu det som är en taxi squad som det kallas, där spelarna håller till för att det inte, på grund av pandemin, inte går att ha samma system som vanligt. Då får man vara på så kallad waivers ett dygn, och då är man tillgänglig för andra lag och ta kontraktet helt enkelt.
Ja, de kan plocka över kontraktet rakt av utan att behöva trada bort någon annan spelare, något draftval utbyte, utan man bara plockar det rakt upp och ner.
Ja. Och idag då så var det två hyggligt, Jimmy Vesey som har varit i Toronto och inte gjort någon succé där. Han blev plockad av Vancouver Canucks.
Ja, jag har väl gett upp hoppet lite grann på Jimmy Vesey, om jag ska vara ärlig. Jag är inte så spänt på hur det ska gå för han i Canucks, för att han har fått sina chanser i lite olika klubbar nu, och från början var han ju dunderhypad som en av de bästa college free agentsarna någonsin.
Ja,
och han har kunnat välja och vraka mellan kanske 20 olika klubbar, och valde ju då Manhattan och New York Rangers för att det var det coolaste han kunde tänka sig.
Ja, han kom hit och det var inte så lite hype. Det var ju Jimmy Vesey makes it look easy. Men det blev aldrig någon riktig succé här heller. Jag tycker det där är ganska vanligt, att det blir hype kring spelare som har varit odraftade, och det blir en enorm draft, och sen visar det sig att det fanns en anledning till att de inte var draftade.
Nej, precis, det finns ganska många misslyckade exempel på sådana college free agents. Vi har ett exempel i Oskarshamn nu, Max Verneau, eller man ska uttala det, som ju var en jättehypad college free agent för några år sedan, och nu spelar i Oskarshamn. Det säger väl lite grann om hans nivå.
Ja, det gick ju ingen vidare för Fabian Brunström heller. Han var ju enormt hypad och hade alla klubbar att välja på. Och det började onekligen, man gjorde hattrick i sin första match.
Just det.
Men sen hade det svårt att få till karriären, tyvärr. Det var en trevlig pojk och kul att ha att göra med. Men så blir det.
Nej, en som ändå, det var lite huggsexa om, som man ändå får säga har lyckats. Kanske inte så extremt bra som hypen var då, men ändå slagit igenom får man säga. Det är ju Kevin Hayes.
Ja, Hayes on Sveisen.
Men det är ju snarare regeln undantag att de är överhypade i slutändan.
Chris Kreider kom ju hit till New York också som college-spelare, men han var nog draftad ändå, det var
han. Ja, han var ju draftad, ja precis.
Men han kom direkt från college och gick in i slutspelet ett år där.
Just det.
Ja. Ja, sen är det då Anton Forsberg som får fortsätta sin resa, 2021-resa. Han har ju varit både här och där och nu varit uppsatt av Winnipeg då på waivers och Ottawa tog honom.
Ja, det blir hans fjärde klubb då. Ja. Och han har fortfarande spelat en enda match i år. Varken i AHL eller NHL, utan han har bara kastats runt i olika taxiskåts då.
Ja, han får se sig omkring.
Ja, det får han göra i alla fall. Och ja, det har ju varit Carolina och det har varit Winnipeg och det har varit Edmonton och nu alltså Ottawa. Och jag tror att han kanske, det är risk att han fortsätter studsa runt där, för att en fördel om man ser från ett klubbperspektiv med Anton Forsberg i det här läget är ju att det är ingen slump att det har varit just tre kanadensiska klubbar, för då slipper han karantänen.
Ja, precis.
Och det har vi sett många målvakter som har blivit wavade nu i år, för att om det är någon som är skadad så behöver man kalla upp någon, alltså ja, man behöver en tredje keeper.
Ja, och de har lite problem med målvakterna i Ottawa. Murray, ja. Murray har som, precis som podden kunde slå fast, inte varit någon succé. Högberg är skadad och de har, ja, han behövs där.
Ja, precis så. Han är ju liksom på gränsen mellan AHL och NHL kvalitetsmässigt. Han har ju nästan bevisat sig duga i NHL. Men inte riktigt för liksom han ska vara en prioriterad pusselbit att behålla. Men behöver man liksom backup om man har en liten skada på sig på någon målakt eller någon skavank där och vill stärka upp lite, så vet man att Anton Forsberg kan gå in och göra ett hyfsat jobb i alla fall.
Ja.
Och det känns som att han har hamnat i limbo där. Att inte riktigt vara önskad limbo. Någonstans, men ändå.
Inte i limbo, limbo.
Ja, precis. Han har verkligen inte hamnat i någon limbo.
Nej. Han kanske åker runt mellan de här klubbarna i limbo. Det tycker jag han förtjänar efter.
Ja, istället för taxi.
Han är i limousinskåden.
Ja, exakt. Ja.
Du, ett par saker som jag inte tog han med när vi gick igenom körschemat, som jag inser att vi måste nämna, Jonte.
Mm.
Vi har ju haft några milstolpar och jubileum här.
Mm.
Det stora är förstås att Alex Ovechkin har passerat din gamla vän Phil Esposito, eller som du brukar kalla honom, Esposito. I alla tiders skytteliga, och nu är ensam sexa i använd, eller femma rent av. Nej, sexa.
Ja, är det sexa kanske.
I alla tiders skytteliga, och samtidigt nådde han 1300 poäng häromdagen. Det är ju fantastiskt att vi har en aktiv spelare this day and age som seglar uppåt på den listan och passerar spelare som lirade under en era när det var otroligt mycket lättare i mål.
Ja, precis. Alltså, även om jag håller det för högst osannolikt att Ovechkin skulle nå ikapp Gretzkis 895 kassar.
Nej, det...
Speciellt med de här förkortade säsongerna.
Ja, nej, det var ju en diskussion ett tag när han kom upp på 700 var det väl, om han skulle, men det var ju innan vi hade pandemi och korta säsonger. Nu kommer det inte att gå, det är ju bara så.
Nej, precis. Men även om han kanske slutar tvåa, trea, fyra på listan över mest antal mål, så är han för mig i alla fall den, och det har vi ju sagt förut, den bästa renodlade målskytten NHL någonsin har sett.
Ja, han kanske kommer upp i 800 ändå. Det är väl målet nu då.
Då kanske han når ikapp, vad ligger Gordie Howe på? Det är väl där.
101.
801, ja, precis. Och han skulle ju kunna sluta två i alla fall.
Ja. Och han har ju snart, han har Marcel Dion framför sig nu. Han ligger i sitt till.
Ja.
Ja, men intressant var också att hans radarpartner i Washington, Niklas Bäckström, häromdagen kom upp i 960 poäng. Och därmed gick upp jämsides med Henrik Zetterberg på alla tiders svenska poängliga i NHL.
Just det.
Och är ju den enda aktiva svensken som är i närheten av och liksom avancera högt upp på den listan. Han har nu bara Mats Sundin, Daniel Alfredsson, Niklas Lidström och bröderna Sedin framför sig. Ja, det är fantastiskt med Bäckis. Han är, som vi har konstaterat flera gånger, så är det ju så också att han är inte färdig på långa vägar. Han är en som kommer att kunna spela i många år.
Alltså han är ju i sin nästan bästa form någonsin. Han börjar ju säsongen med att göra 10 mål direkt och aldrig nått den noteringen så snabbt. Så att han är ju han är ju fortfarande i sin prime nästan, rent poängproduktionmässigt.
Ja, det är han. Verkligen. Och i årets svenska poängliga så drar han ju ifrån i toppen. Han är ganska tydligt vår bästa spelare just nu.
Ja, så är det. Och jag fick en fråga på Twitter faktiskt från Niklas S. Eriksson inför podden, som ville att vi skulle, apropå just den noteringen då, att han och Zetterberg står på samma poängantal nu, 960, så ville han att vi skulle diskutera lite grann vem av de två i sin prime skulle vi helst vilja ha i vårt lag.
Oj, den är svår den.
Ja, jag kände också det. Den är otroligt svår. Jag försökte tänka på det lite kort och ramla om kull nästan.
Ja, båda har ju varsin Stanley Cup, men Zäta har också en Conn Smythe. Därför att året när de vann, det första året, hans insats då i att neutralisera Sidney Crosby står för mig ändå ut i relief på ett sätt som nästan ingenting annat jag har sett här under mina år från en svensk. Och det som kallades Conn Smythe-bytet i den finalserien mot, mot Pittsburgh, när det var när Detroit var 3-5 i kritiskt läge i Iglon. Lidström, Kronwall, Zäta är inne nästan 2 minuter och försvarar sig, och Zäta är helt enorm. Och det är Doc Emrick som utbrister då: Zetterberg again, this is the Conn Smythe shift.
Ja, det är sjukt. Och om man nu skulle tro att det bara är Doc Emricks och Per Bjurmans åsikt det här att Henrik Zetterberg neutraliserade Crosby så extremt då. Ja, det så är det ju naturligtvis inte, i att han vann Conn Smythe till slut också.
Men, det var inte bara jag och Doc som delade ut det.
Nej, precis. Och sen var det faktiskt så, det sägs ju i alla fall det, att Crosby på sommaren sen när han skulle sommarträna inför nästa säsong spikade upp en bild på Henrik Zetterberg med Stanley Cup-bucklan i sitt gym och hade det som motivation under hela sommaren då. Den här jäveln alltså.
Ja, det nästa kan jag år. Tänka mig, för han var inte på isen många sekunder utan att han hade Zäta i nacken.
Ja. Så jag tänkte faktiskt på det också när jag lite kort här innan podden funderade på den frågan, att om man tar dem i sin prime, alltså Zetterbergs prime då när han vann Conn Smythe, det slutspelet inte minst, men ja, de åren där egentligen, så ja, vem skulle inte vilja ha han i sitt lag? Alltså, Bäckström är också väldigt mångfacetterad. Han får ju också mycket cred för sitt defensiva spel och för sin mångsidighet helt enkelt. Men ja, det är möjligt att Bäckström är en lite skickligare spelare, en ännu vassare passningshjärna. Det finns ju inte många som har det hockey-IQ:t som han har, men Zetterbergs... Nej, jag skulle nog faktiskt...
Inte ett ont ord om Bäckis förmåga, men Zätas, just den där förmågan och neutralisera andra superstars, den bästa i världen just då. Men också, han var offensivt också väldigt bra. Alltså, det har funnits få som har varit så bra på att liksom skydda pucken när han har haft den. Det var en sån omöjlig att ta pucken av.
Lite så här jägerrumpa.
Ja.
Om man inte kommer runt.
Men de har stora rumpor i njurunda.
Ja.
Sen till Bäck... Nej, kommer jag få igen.
Ja, men till Bäckströms, om man ska prata till hans fördel också, så får man ju konstatera här att han kommit upp i den här noteringen på 100 färre matcher.
Ja, absolut.
Så att han är ju verkligen... en av våra bästa genom Tina Bäckström alltså.
Nu är det 80 poäng någonting upp till Daniel Sedin och ytterligare några till Henrik Sedin. Och det är mycket, det kommer han ju inte kapp i år eller nästa år kanske, men han kommer ju att komma dit.
Ja, för det som vi säger och som vi börjar den diskussionen med, att hans liksom nivån, alltså längden på hur många år till han kan hålla så här hög nivå, kanske inte riktigt så här hög nivå, men ändå var en första center i NHL. Det känns som att det är ju kanske kontraktstiden ut. Alltså han skrev ju ett nytt femårskontrakt, sex, eller om det var sexårskontrakt. Och det känns som att han, även om han är 38-39 när det där kontraktet går ut, så kommer han fortfarande vara en bärande spelare under många år.
Ja, kul. Mm. En annan som kommer vara bärande spelare i sitt lag och som nådde noteringen 500 poäng igår var ju din kompis Victor Hedman.
Ja.
Med en assist till Steven Stamkos, vilket han sa själv efteråt passar ju bra. För att det är verkligen så många av mina poäng kommit till. Gratis poäng som han kallar det. Men det är det ju inte. Pucken ska fram också.
Ja, så finns det någon... Ja, det finns det ju. Det är väl en... Så även de flesta NHL-svenskar. Men det finns ju få som är så ödmjuka som Hedman. Alltså.
Ja, det är väldigt
han har någonsin sagt något positivt om sig själv.
Nej, det är väldigt svårt att få honom att säga det annat än att han försöker bli bättre hela tiden. Men han säger ju jämt att andra är de bästa i världen. Han sa jämt att Tobias Jenström, det är bästa backen i världen. Ja, han är en otroligt fin pojk, Victor. Det är han. Han är sina föräldrars... Han har fått en väldigt god uppfostran av mamma och pappa uppe i Örvik på Färbovägen. Och han kommer som någon sa här, han är i princip en shoe-in för Norris i år. Han är överlägset bästa backen i ligan just nu faktiskt.
Jag såg någon expert, jag kommer inte ihåg vem det var nu, som kallar honom för backarnas Connor McDavid, alltså i status.
Ja, det börjar kännas. Och i år är det ju ingen annan liksom som står ut på samma sätt. I fjol så såg man som Don Carlson och Roman Josi var väldigt dominanta också. Men det är ju ingen annan riktigt som är det.
Nej, som har allt det Hedman har, alltså i alla delar av banan liksom.
Nej, det blir något i OS. Om det nu blir OS för högspelarna, i och med att det har blivit som det har blivit, så låter det nu som att det är tveksamt igen, tyvärr, på grund av pandemin då. Det är ju egentligen inskrivet i avtal så att det ska bli OS, men om inte det blir 100% tajt och säkert för NHL så kommer de inte åka. Och efter det här så är de väl så långt sugna på att stänga ligan i 3 veckor nästa år.
Nej, visserligen.
Ja, du har inte gråt nu, Jonathan.
Nej, jag var nära där. Men nej, man vill ju att Hedman ska få uppleva ett OS.
Ja, precis. Annars blir det ingen OS för honom. Det vore jävligt taskigt. Eftersom han skandalös nog inte blev uttagen 2014. Nu ska inte nämna det, för det blir jag så upprörd.
Ja, nej, precis. Däremot kan jag väl säga att när vi ändå har pratat om stora svenska genom tiderna, så blir det intressant att se vart Hedman hamnar på den listan när hans karriär är slut. För nu känns det som att han börjar närma sig...
Lidas status.
Lidas statusen. Visst, det är 7 Norris Trophy vi snackar om, men det är...
Men kom ihåg en sak. Lidas var 30 eller 31 när han fick sin första.
Ja, precis. Han var i Hedmans ålder nu, och då har Hedman redan en. Och kommer snart plocka in en till. Så att,
Du, apropå, du nämnde där att någon hade bett oss prata om något. Jag frågade i bloggen igår kväll, har ni några önskemål om något vi ska prata om? Och jag fick bara, nej, inga särskilda önskemål, bara Ekeliv pratar lite norska igen.
Ja, akkurat, det är ju modigt, alltså det. Jag har ju som det är ju vanskelig nu när jag inte får möte min kärste, och jag börjar bli lite laj om mig, så det är ingen grej.
Laj? Du är laj alltså?
Jag är laj. Ja. Det där kommer jag få skit för, vad det där, hur jag använder det där ordet nu. Ja.
Ja, men det är uppenbarligen lyssnare som njuter av din norska. Stockholmskan fick också väldigt mycket beröm förra veckan.
Stockholmskan? Ja. Nej, jag ska inte fortsätta.
Nej, ja. Humortimmen med Per och Jonathan.
Ja, nej, det känns som att vi får återgå till ordinarie här. Innan jag skämmer ut mig mer.
Ordinarie program fortsätter nu.
Ja.
Och vi har ju pratat på förhand om att det är mindre än en månad till trade deadline. Samtidigt som vi ser ganska tydligt gruppering av lag som ganska självklara i slutspelet nu. Vi vet vilka som med största sannolikhet, om inget helt out of the ordinary händer, som kommer att spela playoff. Och då har vi börjat fundera och spekulera i vad de lagen har för behov inför trade deadline och vilka som eventuellt skulle kunna tillfredsställa de behoven.
Just det.
Det är en ganska stor grupp med lagen då, det här. Vi har identifierat Tampa, Florida, Carolina, Washington Islanders, Pittsburgh, Toronto, Vegas, Minnesota och Colorado som de här lagen, eller hur?
Ja, de känns ju som tydliga buyers om de nu har löneutrymme till, men
det ska vi ta lag för lag för att se om de har möjlighet. Men om idealt skulle de vad de skulle vilja ha för förstärkning. Vad
som för att kunna gå hela vägen.
Ja. Mm. Och vi kan väl ta som de. Jag vet inte om du har någon särskild ordning du vill gå i, för det är framförallt du som har tagit namn och jag ska vara med och reagera.
Ja, okej. Okay. Ja, men vi kanske tar då. Ska vi ta istället för att dela upp det division för division, så bara kör vi tabellen totalt sett just nu, om man skulle klumpa ihop hela NHL till en enda tabell.
Exakt vad jag tänkte.
Jag har inget emot det, för då börjar vi med Tampa.
Ja, det är Tampa. Och jag skulle, innan du säger något, skulle jag vilja påstå att de har inga möjligheter. Deras stora förstärkning kommer att vara en ryss som blir frisk på fusksätt lagom till slutspelet.
På fusksätt? Ja, lite så är det ju. För att det är ingen dålig förstärkning Tampa får när slutspelet börjar, för då står ju Nikita Kucherov förmodligen tokklar för spel då. Det känns ju nästan som att man skulle kunna slänga in han om någon vecka nästan. För han är ju med i laget och tränar på is nu.
Men det går kanske inte av lönetagsskäl, eller hur?
Nej, precis. Alltså grejen är att han kommer ju inte kunna återvända förrän slutspelet börjar, för att då kliver Tampa plötsligt upp över 9 miljoner över lönetaket och blir ju diskade.
Mm. Ja, det
är tekniskt omöjligt, va? Så att han kan göra säsongsdebut först när slutspelet drar igång, för då är det, som ni kanske vet, så att lönetaket upphör och spelarna får ingen lön under slutspelet, så att då är det fritt fram då hur mycket spelarna än är värda, så att säga.
Ja, det är ju många som tycker att Tampa kringgår reglementet med det här, med denna move. Men det är ju svårt att göra något åt. Människan har opererat höften i alla fall.
Ja, precis. Han har genomgått en ganska grundlig operation som tanken är att ska hjälpa honom och hela resten av karriären då. Det var en viktig karriärsoperation, men det går inte att komma undan också från att det är lite lönetaksfusk där, eller i alla fall att kringgå system, utnyttja systemet kan man väl säga. Och det kan jag omöjligt säga emot, att det har ju mycket med det att göra. Jag har sett det några gånger tidigare. Jag tycker det här är absolut det tydligaste exemplet, men till exempel 2015 då, senast Chicago vann Stanley Cup, så var det så att Patrick Kane åkte på en skada ganska nära deadline och skulle bli borta ett tag, men förmodligen tillbaka när slutspelet börjar. Men då öppnades ju plötsligt en väldigt massa löneutrymme för Chicago som inte hade någonting inför deadline, och då var man väldigt aggressiva på marknaden och utnyttjade det genom att ta in Antoine Vermette, som kanske inte låter som ett stort namn idag, men då var det en av de största fiskarna på marknaden, och man tog in Kimmo Timonen också.
Nu har vi ett exempel på vad som kallas whataboutism. Jonathan vill påpeka att andra har gjort så här också.
Ja, men så stod ju då Patrick Kane då, tog redo och gjorde comeback igen precis samma dag som slutspelet började.
Ja.
Så det var också att kringgå systemet lite grann. Men det här är ju en nivå till.
Ja, det är det. Men om man bortser från det, skulle du vilja påstå att det finns några andra behov Tampa har? Så om det stod dem fritt inom rimliga gränser och förstärka någonstans, vad skulle du vilja se den förstärkningen?
Ja, då är det nog på backsidan, bredden på backsidan lite grann. För där är det tunnare jämfört med fjol, då det fanns en Kevin Shattenkirk och det fanns en Zach Bogosian som var en liten revelation, fick ju fart på sin karriär igen. Och passade väldigt bra i slutspelshockeyn också. Nu är det ju Calfoot som kommit in från egna leden. Men håller vi kanske inte riktigt den nivån än. Så att det är väl backsidan som tunnade ut lite grann. Däremot har en sån som Sergachev blivit ännu bättre i år, så att det kanske jämnar ut sig lite grann. Men ja, det skulle vara på backsidan då.
Annars var det så att de redan i fjol fixade det som behövde fixas, framförallt var ju den här checking, eller hårdare linan med Cole, Blake Coleman och dem. Det var ju det genidraget som förlöste Tampa.
Precis, och nu har jag läst i Pierre Lebrun-kröniker här att inom NHL, och nu blir det någon konstig svenska, bland general managers här så snackas det lite grann om att flera lag är ute efter den Blake Coleman-typ som Tampa hade. Till exempel Colorado. Så att det har satt ett litet exempel här inför den här deadlinen.
Ja, det är en copycat-liga. När de ser att något sånt fungerar, då vill alla göra likadant, men det är inte alls säkert att det fungerar. För Toronto har ju redan gjort det genom att ta in Wayne Simmons. Men det ska ju vara rätt spelare också som funkar på i rollen och är lika bra som Coleman var. Det är inte alla som klarar det.
Nej, precis. Det är inte... Det är trots allt olika spelare för spelare. Liksom.
Ja. Två i sammanlagda tabellen är ett annat Florida-lag. Det är The Sunshine State som dominerar NHL, får jag säga, även om det är fler på samma poäng. Men vi har Florida Panthers där då, som ju har genomgått en metamorfos den här säsongen. Patrik Hörnqvist har tillsammans med Q och Ulf Samuelsson implementerat en helt ny inställning i bland pantrarna.
Ja. Ja, här får jag ge dig lite cred då, som hade Florida på slutspelsplats, och du kände dig ganska spänd på dem inför säsongen, och jag valde att peta dem precis under slutspelsträcket till förmån för Nashville.
Ja,
men de har lite olika utgångspunkt inför deadline för de två lagen.
Ja, men jag minns sagt. Jag trodde i och för sig på Florida som slutspelslag, men de har ändå överträffat mina och skulle tro alla andras förväntningar.
Och sina egna också.
Ja, det tror jag.
Att det har gått så här bra. Ja, det blir spännande att se hur de agerar, för de har ju ganska mycket löneutrymme, och det beror ju på att de inför säsongen fick Bill Cito, nya general manager, reda på där att vi kommer inte kunna spendera till lönetaket denna pandemitid. Så att visst, de ligger faktiskt bara så här 4-5 miljoner från lönetaket, men rent salarymässigt, om man kollar vad de faktiskt betalar ut i lön den här säsongen, så är det runt 68 miljoner dollar, så det är ju 14 nästan miljoner dollar upp till lönetaket.
Ja.
Så att de har en intern budget då, så frågan är om de är beredda att satsa nu när det har gått så bra och kanske vara ute efter de stora namnen här på marknaden.
Ja, men vilka skulle det vara? Om jag var Blesido skulle jag möjligen vara nervös för målvaktssituationen, även om Bobrovska varit bättre än i fjol och vad säger man? Chris...
Dreger skulle jag säga.
Dreger har också varit bra. Så det känns som ett litet frågetecken kanske. Men de har ju Ekblad och Weger. Ett fantastiskt backpar.
Ja, Weger tycker jag. Jag tror jag hyllat han i podden tidigare. Han är ju fantastiskt defensiv back.
Ja, och jag vet inte om jag skulle vilja ta bort någon i top 6 här av Verhaeghe, Barkov, Duclair, Huberdeau, Wennberg, Hörnqvist. Det känns lite onödigt att
rucka på kemin.
Ja, verkligen. De har ju uppenbarligen en väldigt bra go i laget också, stämning, och spelar för varandra. Och så.
Jag vill säga där om Dreger, det är en speciell situation, för han har ju faktiskt varit bra. Han var bra förra säsongen också, och i år har återigen varit bättre än Bobrovski egentligen. Men det är ju ett lite struligt inför expansionsdraften då, för då får man ju bara skydda en keeper, och de måste skydda Bobrovski med att han har no movement-klausul. Så att det pratas redan nu om att Seattle har satt in mer eller mindre, inte bestämt sig, men att de är väldigt sugna på Dreger. Som en av målvakten de ska ta. Han har ju dock utgående kontrakt också, så att han blir kvar i Florida framöver i alla fall, det är ju helt uteslutet.
Ja, men kanske en top 6 forward till då. Det ska du inte. Det finns ju vassare ändå än Duclair som skulle kunna spela med Verhaeghe och Barkov. Och vem säger vi då?
Ja, det finns ju, de skulle ju rent så här lönetagsmässigt i alla fall ha råd med en Taylor Hall eller en Kyle Palmieri eller en Mikael Granlund eller någon av dem. Filip Forsberg, det skulle ju vara riktigt coolt. Eller jag skulle ju inte vilja se det som Tampa-fan förstås.
Barkov och Forsberg, den är kittlande.
Ja, verkligen. Men jag har tänkt lite grann också på Bill Zito-kopplingen. Han har redan plockat Wendberg från Columbus, han har plockat Markus Nuttivaara från Columbus, hans tidigare arbetsgivare. Jag tänker lite karaktärsmässigt till bottom six, kanske en sån som Nick Foligno, kaptenen i Columbus som har utgående kontrakt, skulle vara en sån som Bill Zito gärna skulle få in ännu lite mer karaktär.
Verkligen.
Och kanske leda en tredje kedja då.
Ja, ja, den är inte dum, och det har ju sagts att Columbus överväger, kan vara beredda för bra utbyte mot sin kapten. Det händer ju ibland att kaptenen också försvinner.
Ja, precis.
Och sen har vi Washington då. Washington Capitals går väldigt starkt just nu. 6 raka. Och ser också ut att ha väldigt harmoni i truppen.
Ja, efter lite stök där och ryssligan som var borta när de skablade till det med coronaprotokollet. Men sen dess har det verkligen lossnat för dem.
Ja. Och en Ovi på jakt efter i såna här i skytteligor, det är alltid bra för Washington.
Ja. Och här är det också rent krasst ganska ont om löneutrymme och inte så lätt att göra några moves. Men jag har sett i alla fall att de undersöker målvaktsmarknaden i och med att Henke Lundqvist inte blev som tänkte att de skulle ha en rutinerad backup till en etablerad rutinerad backup.
Nu pratar de ju om att han kan vara, att de finns en liten chans att han kommer att spela den här säsongen.
Ja, det vore ju helt osannolikt, men vet.
Han har kontrakt fortfarande. Det var inte så att det annullerades bara för att han var opererad. Utan han skulle kunna gå in.
Ja. Nej, precis. Sen har ju Vanisek har ju faktiskt gjort det helt okej och fått spela över 20 matcher den här säsongen och ändå leder de sin division. Men de skulle ju helst, Samsonov är ju den stora framtidsnamnet, men det är väl lite osäkerhet där om han redan är given starter för en contender liksom. I ett slutspel.
Ja.
Men som sagt, löneutrymmet är dåligt och de givna liksom uppgraderingarna mot Vanisek som finns på marknaden är ganska dyra rent kontraktsmässigt. Alltså till exempel Elvis Merzlikins också från Columbus ryktas det om ska vara tillgänglig. Det vore ju en bra målvaktsförstärkning, men han kostar ju då 4 miljoner dollar. Antti Raanta, Jonathan Bernier som faktiskt gör en ganska bra säsong i Detroit. Han kostar ju också 3 miljoner dollar i lön. Vi får se. Forwardsmässigt skulle jag nog vilja ha in någonting mer i bottom six där, men det är också lönemässigt och vad de kan ha råd med.
Ja, det skulle inte skada något med en till back heller.
Nej. Ja, de är lite framtunga spetsmässigt sådär och har kanske inte lika imponerande bredd, men det är för att de är, har man bra spets så kostar ju de pengar.
Ja. Sen har vi New York Islanders. Och det är intressant. Därför att det är ju, nu är Anders Lee borta, som man förstår, länge. Och han är ju en tung pjäs där. Så far har Kiefer Bellows gått in och tagit hans plats utmärkt. Det är ju som det är med Islanders. Det är ju en maskin.
Ja, det verkar de kan stoppa in vem som helst och de fortsätter att rulla på liksom.
Ja. Men det talas samtidigt väldigt mycket om att Lula Muriello gärna vill ha in en till top 6 forward. Och som någon sa, det var Larry Brooks som skrev det. Om du tror att du vet vad du har, det enda vi vet om vad vi har Lula Muriello är att vi inte vet vad vi har honom. Han gör överraskande saker. Han har ju rykte om sig på ett visst sätt som inte riktigt stämmer. Alltså, han har ju tagit in riktiga lirare på Devils-tiden. Plötsligt är det Kovalchuk kommer dit, det var ingen som trodde.
Nej, precis. Alltså, vi såg förra året, då bestämde han sig för att han skulle få Pashaw där och offrade både första och andra val för honom.
Ja.
Så att han är ju, har han bestämt sig för någonting, då går ju han nästan all in. Liksom.
Ja, så där finns ju också de här forwards som kan bli tillgängliga. Och det är inte omöjligt att Lou går hårt för någon av dem.
Nej, precis. För att precis innan vi satt och spelade in här så såg jag till och med Lamoriello uttala sig om Anders Lees skada och sa att han ska opereras och han är borta hela säsongen. Han kommer vara fit igen när nästa säsong börjar, men han är borta. Så att de behöver ju verkligen förstärka det här. Plötsligt öppnas, det är lite som Kane-situationen 2015, att här helt plötsligt så öppnas det i alla fall 7 miljoner dollar här, så att de har ju verkligen löneutrymme för att göra någonting här. Jag känner till... Ja, till Hall blir ju den första man kopplar till. Frågan är om det är en så här Barry Trotz eller Lou Lamoriello-spelare dock.
Ja, men det var ju det jag säger. Man tror att man vet vad en Lou Lamoriello-spelare är. Ja. Och så visar det sig att han har en annan bild än vad man... Att han tar beslut som man inte tror att han ska ta.
Nej precis. Så det är mycket troligt att även Hall skulle kunna foga sig under Barry Trotz. Liksom. Det är väl nästan alla har gjort det. Så att, varför inte? Det är ju den bästa spelaren på marknaden. Det är ju bara så av UFAs, så att säga. Mm. Cal Palmieri skulle vara ett bra... Han är ju mer en typisk Trotz-spelare då. Också ganska etablerad målskytt så, här, så att det känns ju troligt för mig, men Hall vore ju ett snäpp vassare.
Ja, något kommer hända, det tror jag vi kan vara helt säkra på det.
Ja, det är nästan det jag är mest säker på inför den här trade deadline, att Islanders kommer att agera och ta in en ganska vass forward.
Mm. Tror de kan gå efter Filip till och med?
Ja, alltså de har ändå, alltså när Lee är tillbaka så har de lite knöggligt med löneutrymme ju. Och fick ju kämpa lite för att tränga in Matt Barzal inför säsongen och fick ju trade bland annat Devon Taves som de egentligen så gärna ville behålla. Så att i och med att Filip har kontrakt även ytterligare ett år kanske ställer till det lite. Däremot är det ett otroligt prisvärt kontrakt han har, så att det kan ju vara väldigt värt att ta in han ändå och behöva krångla med andra kontrakt sen.
Bertrots var väldigt arg på Barzal igår. Hans största stjärna, han sa att han tar då för mycket utvisningar. Han, som han uttryckte, Barzal leder vår utvisningsliga. Barzal ska verkligen inte leda vår utvisningsliga.
Ja, det är oroliga visen.
Ja. Ja. Carolina Hurricanes har vi sen. Ytterligare en maskin där de enskilda delarna är inte lika viktiga som helheten.
Nej, precis. Där är det också väldigt många spelare som lyfter sig och blir något man inte trodde att de var. Och vad jag hör från Carolina Hall, så jag har inte några egna kontakter, jag bara läser ju vad andra skriver förstås. Det vore mäktigt om jag var insider här och satt på lite info. Så verkar de inte jättesprudlande på marknaden här och ute efter något specifikt, utan ganska nöjda med.
Jag tror att de kommer att sitta still i båten. Det är om plötsligt en målvakt hemskt gärna vill dit. Kanske.
Ja, alltså till exempel Merzlikins skulle jag tycka var en uppgradering mot James Reimer. Kan man få Merzlikins där istället? Visst, nu är inte Merzlikins proven och har ju inte något stort NHL-facit bakom sig, men det han har hunnit prestera på den korta tiden han har varit borta i Nordamerika, så tycker jag att han är klart tryggare namnen till exempel James Reimer.
Ja.
Så att den skulle jag vara intresserad av att göra som general manager där, Don Waddell. Sen har det pratats lite grann då om, och Rod Brindamore har till och med uttalat sig om honom. Det är ju Eric Staal som är UFA, om han skulle vilja komma tillbaks här i sluttampen av karriären och försöka vinna Stanley Cup till med Carolina.
Ja. Ja. Så, ja. Toronto Maple Leafs.
Ja, där kommer det hända saker också. Det är nästan lika säkert som Islanders.
Ja, de vill också ha en till top 6 forward, eller hur?
Precis, och till och med är det ju så att Kyle Dubas har varit ute och sagt det. Han kör inte locket på som Lou Lamoriello. Han har inte lärt sig av honom, om man säger så. Nej. Trots att han haft honom som mentor där. Men han har ju sagt att Toronto är villiga att offra en top prospect för att förstärka forwardsidan. Och inte minst top 6 då. Däremot, en som är untouchable verkar som, det är Rasmus Sandin. Men typ Timothy Liljegren kan de tänka sig att skeppa iväg om... De hittar, identifierar rätt spelare.
Ja. Det är ju, de har ju sina fyra stars där. Matthews, Marner, Tavares och Nylander. Men de kompletteras av Zach Hyman och Hugh Thornton. Och Thornton har ju varit lyft på många sätt. Men nu, ju längre säsongen går, det mer märks väl hans ålder lite. Så han behöver ju vila inför slutspelet. Ja. Om man uttrycker det så.
Ja, och det är... Ja, det går kanske rent kvalitetsmässigt även om man drar in en utvilad Thornton att hitta en uppgradering där, märker det som att de tycker.
Så ja, nämn en då.
Ja, det pratas om alla möjliga namn tycker jag här. Både spelare som fortfarande har kontrakt något år till eller UFAs. Kanske inte så mycket telehåll direkt, för att han har ju sån enormt hög lön, så att det är ju omöjligt. Men det känns omöjligt i alla fall. Men Det suktas ju efter Filip Forsberg till exempel.
Ja.
Men kanske lite mer realistiskt, som också har ett år till på kontraktet, det är ju faktiskt den nyfödde, om man kan säga så, Rickard Rakell.
På nytt föddes.
Ja, nyfödde var lite att ta i. Ja, jag kände att det blev fel. Det var något liknelse igen.
Nyfödd, det är helt stort. Alltså, han är nyfödd och blir omedelbart topp 6 i NHL.
Ja, han är nyfödd och Rasmus Stalin är minus 27 år.
På nytt född. Ja, Rakell är ett namn som det sägs att många är och rycker i honom.
Mm.
Anaheim har ju, de får i princip ge upp nu och han Murray kommer nog snart att tända majbrasan och börja en rebuild. Och då är flera av svenskarna kan bli aktuella för flyttare och Rickard är definitivt en av dem.
Ja, precis. Det kändes nästan som att han var ute aktivt på marknaden från Anaheims håll för någon månad sedan. För att hans dagar som 30-målsskytt, han hade ju faktiskt två raka säsonger med över 30 mål där. Då byggde han verkligen upp en status som en, liksom, en riktigt vass målskytt. Men sen har han inte alls levt upp det i de senaste säsongerna och inte började speciellt lovande i år heller. Då kändes det som att Anaheim, som du säger, kanske börjar snegla lite mer åt det rebuild-hållet nu. Att han skulle vara en av de första de skeppade iväg. Men nu har han varit så bra. Så att plötsligt framstår ju hans kontrakt på under 4 miljoner dollar per säsong som nästan fyndmässigt.
Ja.
Och då är frågan om, nu ryktas det lite grann om att Anaheim kanske inte är så sugna på att trade han igen. Speciellt i dessa pandemitider att ha en så skicklig spelare för ett så lågt kontrakt marknadsmässigt sett.
Men det beror
skulle
på vad man får.
Ganska mycket för honom.
Ja, det beror på lite vad man får för honom.
Mm. Och Toronto, ja, de skulle säkert med tanke på Rakells form just nu, och han är ju faktiskt bara 27 år, så det känns ju som att hans nivå kanske är någonstans mitt emellan de här 30-målsäsongerna och de här svaga säsongerna senast. Det känns ändå som en pålitlig 20-målsskytt. Då kan man få för en sån spelare för 3,7 miljoner dollar ytterligare ett år till när lönetaket inte höjs. Känns som väldigt kompatibelt för ett lag som Toronto.
Ja. Ja, Vegas, de brukar ju vara aktiva, men i år känns det, du tycker att de behöver en center till, men jag tror att de kommer sitta ganska still.
Ja, så jag ifrågasätter lite grann om man kan vinna Stanley Cup med Chandler Stevenson i topp 6 som en bärande center, men han har gjort det bra och har ju bra kemi där med Pacioretty och Stone. Och ja. De har ju så bra lag i övrigt, liksom.
Ja, men de har gjort såna stora saker inför säsongen. Chandler Stevenson var en i Vegas, kan jag ta om, som beskrev som ligans mest underskattade spelare, en jag pratade med här om sist.
Ja. Ja.
Ja, men än vad ni tror på Åsögatan.
Ja. Men samtidigt så är ju Vegas varje deadline i organisationens historia har de gjort något betydande.
Ja.
Första året så gick de efter Thomas Tatar och offrade ganska mycket för honom. Och nästa deadline så gick de ännu hårdare för att få Mark Stone. Och förra året tog de in Robin Lehner.
Ja, Max Pacioretty kom dit och det var Samba-orkester som tog emot.
Ja, precis. Det var ju på sommaren. Men ändå, om man bara räknar deadline så har de alltid gjort någonting. Men det är visserligen bara 3 år då. Men de gillar inte att sitta stilla i båten där.
Nej, men jag tror att de gör det nu. Jag tror det blir svårt för dem att få något riktigt stort. Någon stor center är svår att hitta. Vem skulle det vara? Ryan Johansson?
Nej, precis. Centrar är väl nästan det svåraste att hålla på med. De har inget löneutrymme, så de måste något stort kontrakt åka tillbaks. Nej, jag tror det blir svårt att lösa. Så att på det viset är jag lite inne på din linje. Att det kanske är enklast att bara sitta lugnt i båten och vara nöjd med det fantastiska lag de har.
Ja, målvakter har de.
Det har de verkligen. Ja.
Robin är off IR nu också. Så att, ja. Minnesota då, tror du de gör någonting efter sin, vi får lov att kalla det succéartade säsong? Där det går utmärkt även på målvaktssidan med Kapo Kähkönen och Talbot är bra backup. Det är hans stora roll och man hittar en jävla kemi bland väldigt många spelare.
Ja, de verkar ha väldigt roligt när de spelar hockey. Och de är roliga att se på, som varit inne många gånger också, men det andas spelglädje och harmoni där, om Zuccarello och Kaprizov och Fiala och allt vad de heter.
Ja, och nu är ju min gamla käppe, så man ska vara väldigt försiktig med att mässa med den sortens harmoni.
Ja. Ja, och jag känner lite grann att de överraskar lite i år ändå, trots allt. Och relativt mycket i truppen är fortfarande ganska ungt. Visst, det finns en struktur på Paris och sådär, men många av de nya bärande spelarna är inte speciellt till åren komna. Så att jag tror inte det här är det året med stort Å för Minnesota.
Med stort Å?
Ja, det lät inget bra, hörde. Det lät som om det var någon slags försök till stilism, men det var 2+.
Du är för rolig alltså.
Ja. Men, så att, jag tror inte att de kan konkurrera med Vegas och Colorado, som de måste förbi i den här divisionen i ett slutspel om de ska komma ända till konferensfinal. Så att, jag tycker de ska hålla sig ganska lugna, Minnesota, och fortsätta utveckla de spelarna de har,
ja,
istället för att offra framtid liksom.
Och vem vet, ibland händer det ju osannolika saker. Så att, de har ju ingenting att förlora, känns det som.
Nej, verkligen inte. Däremot kan de ju, de behöver ju inte vara sellers, för att hade de legat längre ner i tabellen, så hade de kanske offrat en Bonino eller en Marcus Johansson eller Ian Cole och sådana som sitter på utgående kontrakt. Nu kan ju, de kan man säga blir deras rentals.
Yes. Mm. Ja. Vi har Pittsburgh som går, ja, nu fick de sviten avklipp mot Boston igår, men fram till dess hade de 6 raka och ser bättre ut än vad jag trodde. Och där kan det komma hända saker, tror vi i alla fall, för att det har pratats länge att de vill rusta upp sin top 6, och även i fallet Pittsburgh så pratas det en del om Filip Forsberg.
Ja, precis, och när Hextall och Burke har kommit in här med tydlig kravbild den här säsongen i alla fall, att gå för det. Det här, det är inget snack om att Pittsburgh ser sig själva som contender, och så är det ju. Så att de vill nog sätta prägel på det här laget och ytterligare liksom förstärka runt Crosby, Malkin och Letang och sådär. Men frågan är förresten hur det är med Malkin då, som var lite oroväckande bilder på igår, om det är en längre skada på honom eller bara något litet. Men absolut skulle de vilja göra någonting. De har ju inte heller något löneutrymme, så jag vet inte riktigt hur de ska lösa det, men de har ju erfarna killar där uppe i front office som säkert kan laborera lite grann. Det pratas faktiskt om att gamla Rutherford-favoriten Marcus Pettersson kan ryka om de vill skapa löneutrymme.
Ja, och det har du ju sagt.
Ja. Så vi får se riktigt vad de ska göra. Jag har ingen sån här on top of mind-lösning för att klämma in Filip Forsberg där, hans kontrakt. Men det vore en superförstärkning.
Det vore det verkligen.
Ja.
Igen, Filip och Crosby.
Ja, det vill man se. Det vill man.
Colorado, de har problem med skador även i år. Nu har några kommit tillbaka, men de har fortfarande Cale Makar och Byron Byram och Eric Johnson och J.T. Comfrey och målvaktsbackupen Frankie. Skadelistan.
Jag gillar ju att jag har lärt mig uttalet där av huvudpersonen själv, Fran Shows.
Ja. Mm. Vad tror du de vill då?
Ja, där pratas det ju med tanke på Fran Shows skada, att man kanske, och liksom målvaktshaveriet som det blev till slut i förra slutspelet i bubblan där, att de också skulle kunna tänka sig en Mers Likins kanske, eller någon av målvakterna som finns tillgängliga.
Pekka
Pinne, men han är där, han ska ju finish karriären i, vad konstigt svengelska igen, jag ber om ursäkt. Han ska avsluta karriären i Nashville då, och att han är untouchable till och med.
Ja.
Men och sen har jag också tänkt lite grann där på Columbus-kopplingen, att de har haft lite med varandra att göra, och Chris McFarlane är ju gammal Columbus-executive och har ju tydligen mycket att säga om. Han är assisterande till Joe Sakic, men det är mycket han som sköter businessen där, vad jag förstår. Och det har pratats om, som jag sa här i inledningen, att de har varit ute efter en Blake Coleman-typ, en lite ytterligare sandpapper till Middle Six. Och då tänker jag också, även där, Nick Foligno kanske.
Ja.
Eller en spelare som jag hade gav väldigt gott intryck på mig senast, Detroit var ju slutspelare, det var ju otroligt länge sedan, men de mötte ju Tampa både 2015 och 2016 i de slutspelen, och en som var väldigt bra på att faktiskt neutralisera Tampas spets då var Luke Glendening.
Ja, intressant.
Och han är ju UFA, och där ryktas det vara ganska stort intresse från många klubbar, för det är ju en billig värvning också, men som för 5 år sedan i alla fall i slutspel var väldigt bra.
Ja, du har helt rätt. De behöver en sån Coleman-kedja. Det skulle komplett, liksom fullborda bygget.
Ja, precis. För det kände man ju redan på säkerhetsförstärkningen inför säsongen. Att, alltså vårt powerplay är i princip komplett. Vem, liksom, tar vi in någon Taylor Hall, får han ens plats i powerplay då? De behöver ju snarare andra spelartyper och lite längre ner i hierarkin bli bredden liksom. Så att det är väl där de siktar in sig på, och då kan de bli ännu farligare. Det är ju, både du och jag har ju tippat att Colorado ska vinna Stanley Cup, och då har vi utgått från de trupperna de sitter på just nu.
Ja. Hur ska vi nu då? Ska vi se Winnipeg och Edmonton som slutspelslag också? Det sa vi ju inte, men i sammanlagda tabellen så är de före Boston till exempel.
Ja. Ja, Winnipeg, där har ju ryktats om Ekholm.
Ja, Mattias Ekholm är ju ett namn som flera, även Boston, ska vara väldigt intresserade. Jag vet inte, Philadelphia ligger ju längre ner. De känns just nu inte som något slutspelslag, tyvärr.
Det var ju ett strörykte där som du smsade mig om för någon vecka sedan, där om Viktor Arvidsson och Mattias Ekholm i ett paket till Philadelphia.
Ja, ja, det var intressant. De kanske kommer vara köpare ändå. Jag tror Philadelphia vill ju till slutspel. De vill inte ge upp.
Nej, verkligen. De är ju inne i en fas där de ser sig själva som ett lag som ska gå för också. Så att det vore ju fiasko om de missar slutspel.
Men det är intressant med Ekholm. Han har ju, sedan han kom tillbaka från skada här, så har han varit grymt bra.
Ja, gjort mycket mål.
Ja, det alltså de jublar i Nashville vilken nivå han håller, både offensivt och defensivt.
Ja. Och speciellt nu när både Roman Josi och Ryan Ellis är borta också, får han spela enormt mycket.
Ja. Ja, så att, och det kan ju innebära att Nashville drar öronen åt sig och inte vill trada honom. Men om de vill, så finns det gott om köpare.
Ja, precis. För som du nämnde också, och som jag kan understryka ytterligare, så alla medier i princip, The Athletic i deras senaste trade board här, så säger de att han är huvudnumret.
Ja.
Han är den som alla vill ha. Den absolut mest eftertraktade spelarna. Så att Nashville kommer ju verkligen kunna få mycket för honom.
Honom ska vi ha.
Ja, precis. Ja. Jag har tänkt på Boston där. Jag har argumenterat i flera poddar för Boston. Men en nackdel för dem, om de tar in Mattias Ekholm, i och med att han har ytterligare ett år kvar på kontraktet, det, som är väldigt prisvärt då, ska vi tillägga. Det är därför han är så attraktiv. Men det är ju, då måste man ju återigen väga in expansionsdraften. För att oftast skyddar man ju bara tre backar, för att då får man skydda 7 forwards. Men skyddar man 4 backar, då får man plötsligt bara skydda 4 forwards. Så det är en väldigt stort glapp där. Och ska Boston skydda 3 backar, så är ju det i nuläget Charlie McAvoy, Brandon Carlo och den som de tror så mycket på, Matt Grizzlick. Tar de in Ekholm, då måste de ju plötsligt lämna Grizzlick eller Carlo gratis till Vegas. Eller Seattle.
Ja.
Så att det är ju något att tänka på också.
Tough luck. Vill man gå för det, så kostar det.
Ja, precis. Så skulle passa perfekt på deras vänstersida där, känner jag, om Mattias Ekholm. Så
att, Det går inte att leva utan risk, som det går att påminna om under dessa tider. Men vi ska inte ge oss in i länderbatten.
Nej, visserligen. Och tänk vad Julien Brisbois hade sett dum ut om Tampa inte hade vunnit Stanley Cup och åkt ut tidigt, när han offrat 2 första val för spelare som Coleman och Goodrow. Det var ju väldigt ifrågasatt vid tidpunkten. Så att det gäller att våga.
Ja. Ska vi nöja oss så, eller ska vi tippa att St. Louis och Montreal och Edmonton och Chicago också går och hoppas kunna förstärka?
Ja, det kanske de gör visserligen, men ja. Även om vi behöver nämna någonting där, vi kan ju nämna att sen senast vi spelade in, så har ju Jordan Binnington skrivit på ett mastigt kontrakt i alla fall.
Ja.
6 miljoner dollar i, vad var det, 6 år till? 5 år till?
Ja, det får de ju göra om de vill. Jag tror inte riktigt på det, men okej.
Nej, jag känner också att det var ett tveksam investering. Binnington har inte hållit den extrema nivå han höll när de gick hela vägen. Han var väldigt ojämn sen dess. Men, ja, det... Och Matt Murray fick 6 miljoner dollar, så kan jag förstå att Binnington pekar på samma siffra.
Ja, de känns... Det känns logiskt att nämna de två i samma andetag, tycker jag. Tyvärr, ja,
liknande genombrott liksom. Och så utvecklings nedåt pikande, nu blir det konstigt, förlåt. Det blev så engelska där igen. Ni fattar vad jag menar.
Men nu är Ekan, nu ska jag börja göra en ordning här, för att jag ska ju få återuppleva en sensationell tilldragelse som jag var med om för bara 2 dygn sedan. Ja. Jag äntligen kom tillbaka till garden och fick se en match med publik för första gången på över ett år. Jag har ju varit på matcher, men det har varit tomma hallar i New York och i Tampa. Mm. Nu får ju då New York-lagen släppa in 10% av kapaciteten är tillåten. Så det var 1800 på garden i måndag som kommer vara ikväll. Jag har redan börjat kalla dem The Aderton 100. För att precis som så många har vittnat om som har varit med om det här förut under de senaste veckorna, så 1800 är väl liten folk, men det gör enorm skillnad. Enorm skillnad.
Det framgår med all önskvärd tydlighet hur du febrade i bloggen efter den där upplevelsen.
Ja, det var fantastiskt. Alltså, hallen lever igen och människor... Amerikaner är ju som de är också. De är inte blyga, de sitter utspridda då. Man ser alla och de märks ju. Men de är inte det minsta blyga, utan de här 1800 ställer jävla namma till med fest. Och skriker och hejar och buar. Och det blir en organisk upplevelse igen jämfört med de här artificiella upplevelserna med tom hall och konstgjort publikljud. Det är något helt annat. Jag var nästan tårögd när jag satt.
Ja, du satt ju och du hade ju gåshud där i taxin hem också när du tänkte på vad du precis varit med om.
Ja. God bless människor.
Jag undrar dig det och blir samtidigt lite chalu här för att prata norska. Som inte får vara med om det här själv. Alltså. Det låter ju fantastiskt att sitta i den här arenan med publik igen. Även om det bara är 1800 så är det något helt annat mot noll.
Ja, och vi hoppas att utvecklingen fortsätter i rätt riktning här i USA. Massvaccineringen accelererar hela tiden och vi förhoppningsvis blir det mer och mer människor som tillåts på vissa håll. Så är vi på väg att bli nästan halvsatta arenor i till exempel Vegas och Dallas. Så att, det går till ett håll och man värdesätter varenda liten åskådare som kommer in. Gris-Olle är ju där och skriker liksom. Man hör ju honom.
Ja, exakt. Jag tänkte på det. Jag tänkte nämna när du pratade Rangers där att Gris-Olle är väl på plats.
Ja, absolut. Han hörs. Och en sån klassiker som Dancing Larry är ju där.
Ja, han där också. Ja, just det. Det var länge sedan.
Ja, och han dansar i jumbotronen i tredje perioden med sin klassiska dans. Otroligt att se. Och det var ju bra stämning i den här första matchen mot Philadelphia då, som vi har retur mot ikväll. Som Rangers har retur mot ikväll, inte vi. Oj, nu vill jag bara ställa till det igen. Jag är inte vi med Rangers. Jag håller inte på dem.
Nej, men du har sett
för miljonte gånger.
Tresiffrigt antal matcher. Eller fyrsiffrigt, eller på att säga.
Ja, fyrsiffrigt är det. Det var ju spännande också. De gjorde en skit. Första perioden var skit, men sen kom de igen och vände och kom ikapp och vände, och sen tappade de igen och förlorade till slut på övertid. Men det var ju liksom upphetsad stämning. Det var enastående att uppleva.
Ja, exakt. För det, även om det var liksom jämna slutspelsmatcher i bubblan till exempel, där det verkligen där det blev sudden death och allt stod på spel och så ja, det var väl inte samma sak som när 1800 pers är med i en grundseriematch, så då rycks man med ännu mer. Liksom.
Ja. Och nu ska jag alltså gå tillbaks. Och idag slipper jag dessutom bli covid-testad. Nya regler, har man testats inom 3 dagar så behöver man inte testa om sig.
Ja, just
det. Det är bara att knalla in och sätta sig och knattra. Kaskadblogg, kaskadskriva som Sibnu döpte det till en gång. Han såg
det lät nästan otrevligt.
Han beskrev mitt sätt att blogga som kaskadskriv. Det bara sprutar.
Ja, jag skulle välja något annat ord, tror jag. Men det var ju tydlig metafor i alla fall.
Ja, det är ju faktiskt så att jag firar mitt 10 000 inlägg vilken dag som helst här nu. Det blir fest.
Ja, det blir fest. Då måste ni vara inne på bloggen. Och det kommer firas lite på sportbladet också.
Ja, det är ganska mindblowing att tänka sig 10 000 inlägg. Och vi har kommit fram till att i snitt har det varit, många har varit korta, men många har varit jävligt långa också. Så att vi tror väl att det är 4 000 tecken i snitt, och det blir ju då 40 miljoner tecken. Det är mer än Bibeln, det är flera biblar.
Ja, du har skrivit massor med biblar under de här åren.
Ja,
det är ju helt sjukt.
Det är galet. Sen 2007, 10 oktober 2007, var första blogginlägget med rubriken God dag.
Ja, det var väl passande nog.
Ja.
Lämpligt. Ja, men ska vi säga, kanske inte god kväll, jag vet inte när ni lyssnar på det här, men vi säger väl tack för oss den här veckan i alla fall, och på återhörande nästa.
Hej då!
Hej!
Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå!
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito!
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so much
blood. Hallå, hallå,
hallå. One, two, times, speed, so
much blood. Hallå, hallå,
hallå. Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so much blood.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so much blood.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so much blood.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, three, speed, so much blood.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.